In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hej.
Hej.
Idag har vi en gäst.
Det har vi.
Och det tycker jag är extra kul. Jag är så trött på att det bara är vi som sitter här och gaggar.
Ja, nej. Men det är faktiskt ännu roligare än så. Mm. För hade det varit så att vi bara kände att vi hade behövt utfyllnad så hade vi kunnat ta någon på gatan. Men vi har ju inte tagit vem som helst. Nej, utan vi har verkligen tagit en person som vi beundrar.
Mm. Han heter Christian Hedberg. Hej, välkommen.
Tack så mycket. Hej.
Varsågod. Och vi är ju alltså... Mia, du har aldrig träffat Christian förut.
Nej, fast det är som att vi är kompisar, för ja. Vi skriver till varandra ibland på sociala medier.
Så precis.
Mm. Mm. Och hur vi träffades minns jag inte riktigt, men det kom tror jag utav att någon... Jag höll en föreläsning för skolpersonal i någonstans i Sörmland, eller förskolepersonal. Och då var det en kvinna där i publiken som sa att du måste läsa en bok som heter Ingen vill dricka kaffe med någon som är bitter. Den är skriven utav Christian Hedberg, och då gick jag hem och googlade det, för jag tyckte att den titeln, den rubriken på bok var så fullständigt självklart, alltså intelligent. Mm. Så att det var så som vi började liksom prata med varandra, eller hur?
Precis så.
Berätta
var det.
Om dig bara. Vem är du? Om du fick liksom så här 3 minuter på dig.
3 minuter är ju skitlång tid.
Ja. Du behöver inte hålla på i
3 minuter. Jag heter Christian Hedberg. Jag bor i Hedemora i södra Dalarna. Mesta tiden som jag använder jag till att träna. Jag spelar hockey på elitnivå. Reser runt i världen och gör det.
Uh-huh.
Och när jag inte gör det så föreläser jag.
Uh-huh.
Och försöker skriva böcker.
Uh-huh.
Det har blivit en bok än så länge, och den andra, den ligger liksom i datorn som en börjad fil, och den jobbar ju så här lite sakta framåt lite då och då. Och sen för tillfället nu så har jag fått för mig att jag ska skapa en livsstilsapp för folk med funktionshinder. Mm. För att få ett aktivt liv.
Uh-huh.
Så det är liksom det jag gör just nu. Plus att jag gör ju typ så här 100 olika saker. Jag är fantastisk på att starta en massa grejer.
Mm.
Och sen så när det kommer till att genomföra dem till 100%, då dör det någonstans vid 80%. Så jag är ju världens bästa 80-meterslöpare typ.
Och då har jag bara en kort fråga. Har du hittat personer att komplettera dig med? De där som tar hand om de sista 20. Har du hittat sådana olika?
Ja, lite olika har jag gjort. För att annars går det åt helvete med det mesta i livet. Liksom.
Ja,
så man behöver ju de här som lyfter upp en, som tar de där sista 20%, som sparkar en i arslet så att det händer någonting.
Precis.
Liksom.
Apropå då om liksom för funktionshindrade, vill du berätta, för våra kompisar känner kanske inte till dig, så du får gärna berätta om ditt...
Ja, vi kan säga såhär, varför tränar du så jävla mycket?
Exakt.
Ja, för mig så är det så här, men det är ju livet. Mm. Jag är så jävla van vid det, så att jag behöver inte berätta.
Nej.
Men jag sitter i rullstol efter ett fall på 10 meter när jag slog av ryggen, så jag är förlamad ifrån naveln och neråt. Och det här innebar en jäkla massa smärta. Och för att bli av med smärtan så började jag att käka morfin.
Mm.
Och sen så när jag hade knarkat bort några år så insåg jag att det här funkar fan inte. Så då började jag träna. Och då tränade jag någonstans mellan, ja, nu när vi drog till Paralympic förra våren, då låg det på 24 timmar i veckan. Och det är på tok för mycket, för att kroppen orkade liksom inte. Jag var slut.
Mm. Men om vi börjar, Christian, för att du är så här, nu har du tagit hela poddavsnittet på 32 sekunder.
Ja, det var ungefär det.
Ja.
Du sa ju 3 minuter.
Exakt, du beskyller dig själv.
Nej, men alltså, när du föreläser så är det ju också så att du berättar väldigt mycket om vad som hände den där dagen. Kan du göra det? Orkar du ta det? För du har sagt så här, jag orkar inte ta samma historia en gång till. Och då har jag, kom ihåg det Mia, vi har pratat om det. Att man tar sin historia och berättar den för att man, de som sitter där och lyssnar har aldrig hört den förut.
Precis, det är det som är föreläsarkonsten. Att berätta för de som lyssnar som om det var första gången. Mm. Men liksom, hur länge sedan är det?
2006.
2006?
Så det, ja, så det är ganska många år nu.
Hur gammal var du då?
24.
24, ja. Och då var du redan då en sån här idrottsmänniska?
Nej.
Vem var du då? Man är nyfiken på, vem var du då?
Ja, vem var jag då? Då var jag kanske lite mer åt äventyrshållet. Alltså jag reste jorden runt, jag jobbade för att ha råd att resa. Jag pluggade till lärare. Mm. Så jag är typ nästan klar lärare i de här SO-ämnena. Ja. Och då, på somrarna så lär man ju ha någonting att göra. Så då reste vi och runt i världen liksom.
Mm. Du och din tjej?
Ja, min fru.
Din fru var det?
Precis. Mm. Så att vi har gjort allting ifrån och rest nästan jorden runt, eftersom det blev avbrott efter halva, till cykla hemifrån Prag, för att det var slut på pengar. Så att vi har liksom gjort såna här saker. Som jag tycker är roligt.
Äventyr.
Ja, precis.
Och vad hände den här dagen då? Vad skulle ni göra?
Den här dagen så skulle vi ut och klättra. Vi hade köpt ny klätterutrustning, så att vi skulle ut och testa den. Och det här var ju skolavslutningsdagen, så det innebär ju att det är typ plus 5. Det ligger regn och snö i luften.
Ja, du är Hedemora. Jag tänkte plus 5.
Ja,
precis.
Ja, men det är samma väder. Julafton, nyårsafton.
Ja, det är det faktiskt.
Ja, precis. Och skolavslutning. Ja. Och när det då blir halt på klipporna, alltså börjar det regna, då kan du inte klättra. Så det var ju liksom skynda sig ut, rigga utrustningen. Och sen skulle Marie, min fru, klättra utomhus för första gången. Mm. Och hon står på kanten. Vi har alltså klippt in henne i repet. Och hon ska rappellera ner sig. Hon säger,
vad betyder det, va?
Rappellera, alltså det betyder alltså fira ner sig.
Ja, okej.
Okay. Och jag säger till henne att hon ska göra det. Men hon törs inte. Och jag blir skitarg.
Mm. Blir du?
Ja. Vad fan, vi är ju där för att klättra. Det är ingen jävla skogspromenad.
Liksom. Nej, vad säger du till henne?
Ja, jag säger, nu, gör du liksom. Och då säger jag törs inte. Då tar vi ur henne från repet och så sätter hon fast sig i berget. Och jag klipper in. Och sen så säger,
vad betyder du klipper in?
Sätter in sig i repet.
Okej, okay. Vad menar du när du sätter in dig i repet?
Alltså, så att jag inte
knyter
ihop dem. Liksom. Aha, så att jag inte ska ramla. Och så ställer jag mig på kanten och så säger jag till Marie så här att vet, man har ju läst pedagogik så det ska vara noga det här, vet du. Så jag, nu ska jag göra så här och sen så springer jag runt berget och så kommer jag tillbaka så gör du samma sak. Lutar mig bakåt, tappar fotfästet och faller. Och det som skulle bromsa mig bromsar inte, utan jag drar rätt ner i backen. Och ligger där och har sockerdricka i huvudet. Och det här har liksom någonting som har följt efter mig. När jag vet att jag har sockerdricka i huvudet är det dags att åka till sjukhuset.
Varför det, menar du?
Jo, för att typ när jag spelar hockey ibland så får man ju rätt hårda smällar. Och då blir det ju så att men när det är sockerdricka i huvudet, då är det liksom fara på färden. Nu lär vi åka in och titta kroppen. Och jag ligger där och jag är mest arg, förbannad på att det kunde gå så jävla illa liksom.
Är det din första liksom
aggression
som du känner?
Ja, jag blir jättearg.
Okej.
Blir jag. Och jag ligger där och sen Marie, hon sitter ju fast 10 meter upp i berget. Så hon ska ju liksom klippa loss sig från berget så att hon kan springa ner till mig, och när hon kommer fram så funkar inte mobiltelefonen. Så då är det liksom ut och stoppa bilar vid vägen och sådär. Innan vi kan komma komma till ambulansen. Och jag är vaken hela vägen in till sjukhuset. Där får jag så mycket morfin att jag tuppar av. Men fram till det så är jag liksom vaken.
Vad hinner du tänka där på vägen in?
På vägen in hinner jag väl inte tänka så jävla mycket. Utan det är väl mer så här att, ja, det, så här är det liksom.
Aha.
Och det är klart att man är lite småbitter, ska man ju inte säga.
Men visste du någonting då? Nu ska jag bara in och lappa ihop benet? Eller?
Nej, utan jag fick någonting som heter spinalchock.
Aha.
Det innebär att man har tänkt en hjärnskakning i ryggmärgen. Så jag var förlamad ifrån halsen och neråt.
Okay.
Ingenting funkade förutom andningen och talet. Gjorde det.
Och det var du medveten om?
Det var jag medveten om. Så jag var ju medveten hela vägen in till sjukan. Liksom. Var jag.
Åh, gud, jag har så många frågor.
Shoot.
Ja, men...
Marie, var hon här?
Vad hon var?
Ja, nu var hon med i ambulansen.
Nej, hon fick inte plats i ambulansen. Så hon fick åka polisbil tillbaka, tror jag.
Ja. Och sen vaknar du efter morfinet?
Ja, eller jag är liksom så här vaken till och från och får flyga till... Min högsta önskan var ju att få flyga helikopter, för det hade jag aldrig gjort någon gång. Och det fick jag göra till Uppsala.
Mm.
Och där lappade de ihop mig. Det skulle gå lite fort. Jag tror att det tog 8-10 timmar eller något att laga ihop ryggen och kolla på armen, för den var ju också bruten.
Och för där har du berättat för mig hur mycket det var i ryggen som var skadat.
Ja, jag slog av ryggraden rakt in i magen.
Mm.
Så det är liksom, jag är komplett skadad. Ingenting under naveln funkar liksom.
Och alltså det finns ju massa saker om hela det här händelseförloppet och hela liksom din resa i form av liksom, du har redan berättat så här, att du hoppade över chocken och direkt in i ilska. Det betyder ju inte att du inte hamnade i chock sen. Alltså det finns massa sådana saker. Men det jag kände så här, jag skrev här, jag har papper och penna, så skrev jag så här, skuld.
Mm.
Hur mycket skuld har din fru känt för att hon inte vågade?
Jag tror inte att hon har känt jättemycket skuld. Vi har pratat om det här.
Mm.
Men alltså själva skuldbegreppet har inte kommit upp.
Nej.
Däremot så är jag jätteglad att det var min idé att vi skulle ut och klättra, testa nya utrustningen.
Mm. Okay.
Så jag är ju jätteglad att det var jag som det inte funkade.
Nej,
för.
Liksom. Precis. Därför att det är ju inte på något sätt hennes... människor, apropå det som vi nördar in oss i, jag och Kristina, att människor tar ju på sig skuld som inte är deras, och det är ju en ganska stor sak att bära, och det blir liksom, så att det var det jag tänkte sådär, när du berättar historien, så eftersom du sitter här och man blir så imponerad bara av din energi, så vet vi att det var helt vidrigt och förjävligt och orättvist, men fan vilken cool kille du är, så att dig liksom vet jag att det gick bra för, men det är ändå jag satt och tänkte på såhär, hur liksom, tog hon på sig det eller grejade ni det? Fan vad skönt,
alltså,
vad glad
vi
jag
grejade
blev.
Det är ganska vanligt att man går isär eller skiljer
absolut
sig.
Absolut, inte säga det.
Mm.
Ja. Så att jag skulle väl säga att vi kanske är undantaget som bekräftar regeln.
Ja.
Att det faktiskt går att ha ett liv tillsammans även när det har hänt någonting som är kaos, katastrof, liv liksom.
Ja.
För att det säger de ju också på sjukhuset, att ja, men det är ganska vanligt att folk går isär.
Just det.
Det är ju inte riktigt det man vill höra när man ligger och försöker sa överleva.
Sa de det då?
Ja.
Nej. Hur länge låg du där?
Alltså jag låg inne totalt, tror jag, 4 månader. Sen skrev jag ut mig själv.
Mm. Jaha, okej. Är det...
Nej, det var väl kanske inte så smart.
Nej. Du sa bara, ge mig en rullstol, eller vadå?
Nej, men alltså jag bröt ju armen också. Så jag satt ju med gips i 9 månader med en arm. Det är ju inte helt enkelt att få rehab, liksom.
Nej.
Och då tänkte jag att det var bättre att skriva ut sig och vara hemma. För att varför ska jag ligga på sjukhuset och inte kunna göra någonting? Då kan jag lika gärna vara hemma och inte göra någonting. För sjukhusmiljön är ju inte så här skitupplyftande.
Nej.
Är det inte?
Vi säger inte att det är ett bra tips, skriv ut dig själv. Men vi har full förståelse för att du gjorde det.
Ja, särskilt efter en sån lång tid. Men om du då är där i 4 månader, där har ju jag... Jag märker det. Mia frågar om de här liksom känslor och reaktioner. Jag frågar om tidsförloppet.
Ja. Där. Jag bara, vad fan spelar det för roll? 4 månader?
Jo,
så
men
hur
alltså,
känns det?
Jo, jag vet. Men alltså just om 4 månader att ligga där då och inte veta eller veta. Vad var det som hände? Vad gick igenom ditt huvud då? Var det mycket det här att tänk om, eller vad fan, eller nu är det slut, eller vad händer igen?
Allt skulle jag säga. Alltså, det är mycket det här att tänk om man hade gjort någonting. Det kom ju dessutom ifrån alla andra människor. För att,
hur då menar du?
Jo, men folk som kommer och hälsa på. Under den här tiden så pluggade jag och jag gjorde praktik. Och det innebar ju att man skulle vara i skolan, men man behöver inte praktisera på skolavslutningsdagen. Liksom. Det känns som att man fixar det. Så då fick jag vara hemma och då var det folk som, ja men tänk om du hade varit på din praktik och så vidare. Ja,
så liksom. Det håller folk på, man blir galen.
Precis. Så att det var ju mera liksom sånt än vad det var. Alltså jag gick ju igenom allt ifrån, ja men hela liksom krisförloppet gick jag själv igenom när jag låg där. Men sen så tog det ju jäkligt lång tid att acceptera. Jag har ju alltid ljugit för mig själv och sa att det tog 6 månader. För efter 6 månader så hade jag tröttnat på att alla jävla människor frågade hela tiden. Hur känns det? Och så där, men jag har accepterat det här, gå vidare. Och sen så sköt man liksom undan det där. Men 6 år kanske, ish.
Menar du det?
Ja.
Alltså jag är så glad att jag träffade dig. Ja, men jag är det. För det var som en slump. Du ger mig alltså otroligt mycket hopp. Just för att du är så... Du är, för det har vi pratat om, eller du, när du och jag har pratat, så har det liksom alltid varit så att du är bara målinriktad. Det är bara rakt fram.
Ja, det är det.
Ja. Mm. Fast inte på ett sätt, för det kan jag känna. Jag träffar ju rätt mycket människor som nästan det kan bli lite så här... för fixering vid målet, därför att det är då jag blir lycklig, det är då allt blir bra, det är då, så känner inte jag, utan jag känner så att du är så otroligt liksom stark på ett tryggt sätt och inte ett sånt där, alltså ja, men din drivkraft känns som så här, man vill vara kompis med dig, man vill vara med dig, man blir inspirerad av dig och hur du tar dig an saker, inte så här, är du med? Alltså så här, det känns inte så som jag kan känna ibland när människor sätter upp mål, att man känner så här, okej, men vi har ju också så här och nu. Du känns jättemycket här och nu. Ja. Det är som att du tar tillvara på varje sekund på något sätt.
Men det måste man ju göra, för annars går det till helvete.
Ja, du måste det, för annars går det åt helvete. Nu vill jag prata knark, är det okej?
Okay? Ja, helt okej.
Okay. Ja, bra. Ja.
Okej, okay, jag checkar ut då.
Nej, men det, jag skriver så här på mina anteckningar, så här, kompisar ni där ute, då står det så här. Det står Christian, elithockey, äventyr, skuld. Och sen står det förnekelse, har du hunnit prata om, då har jag skrivit det också. Och sen har jag skrivit knarket med 3 utropstecken.
Yes.
Och då har jag ju lite erfarenhet av just knark. Men inte så som ditt knark kom från doktorn. Jag har träffat på det här förut. Kompisar som har utvecklat ett beroende av läkemedel för att de har behövt de här läkemedlen. Mm. Ja. Så att morfin då, dagligen, i ganska höga doser.
Ja.
Och där kan jag känna, och ändå höll relationen.
Ja, det är fan fantastiskt.
Det är fan fantastiskt.
Men berätta för mig, hallå. Varför är det fantastiskt?
Vi kanske kommer dit.
Ja, det kanske inte. Jag bara ville säga, hallå, jag är här också.
Ja, men därför att gå på morfin i stora doser, och också om man då liksom gick all in, gör ju att man blir stängd. Man bryr sig inte om...
Någonting.
Man vill må bra. Alltså man vill vara i sitt liksom. Det man kan bli lite alert av, det är när man börjar känna att det går ur kroppen. Precis. För då är man rätt villig. Ja. Då skulle man kunna gå med på det mesta. Ja, bara precis. Man får liksom en till tablett. Så där kan man ju vara lite medgörlig då. Hej. Att det inte tog slut mellan er när du då var... För den person som man träffar här är ju en person som är extremt närvarande. Och det förstår man att du har varit, det här äventyrliga som du har haft med dig. Du har varit här och nu, du har liksom velat uppleva, velat förstå, varit nyfiken. Allt det dör ju under liksom ett morfinberoende. Alltså så här, det är ju så långt ifrån, den du är försvinner ju.
Ja.
Du sitter och är lite flummig liksom, och pillar lite på näsan och så här, det kliar lite på benen och så är det någon som pratar och då kanske man lyssnar om man har lust. Ja, precis. Mm. Och att det då inte tog slut. Det är fascinerande. Liksom, hur kom det sig att du tröttnade? För det lät ju så här lite. Nej, men sen tänkte jag, så här kan det inte vara, så nu skärper jag mig. Hur blev det så? För det, och sen kan jag säga också att tända av ifrån läkemedelsmorfin. Fy fan, säger jag som ändå har tänt av från heroin några gånger. Så är jag inte avundsjuk.
Nej, jag förstår det.
Ja, för det är ju hemskt. Det tar mycket längre tid. Det slår också helt ologiskt. Men jag vill veta... Hur fick du nog? Varför kände du? För det är faktiskt så att man kan tänka när man är väldigt flummig att man kanske ska sluta med morfin. Men dagen efter när det går ur kroppen så då sköter man fram det? Nej, då blir det imorgon.
Mm. Nej, det var faktiskt så här att jag satt och körde bil och hade min dotter bredvid mig.
Ja.
Och det började liksom flyga saker omkring huvudet på mig.
Ja.
Och då inser jag att det här kommer för fan gå åt helvete.
Exakt.
Jag håller på att ha ihjäl henne.
Exakt.
Och då blev det att det fan, det funkar inte.
Nej.
Så jag gick hem och tände av själv. Och det rekommenderar jag inte någon alls.
Det är lite stört.
Det är helt stört.
Ja. Bara
men, då kommer, ja. Men då kommer den här liksom målinriktningen in. Jag ska fan bli ren. Liksom.
Ja, men det är fint. Och den har du också. Ja. Den är jättebra. Ja.
Precis. Men det var ju liksom världens jävla wake-up call.
Mm.
När man sitter där och det fan, det flyger. Jag, saker omkring huvudet. Mm. Och så tänker man så här att eftersom på sjukhuset sa de att ja, men det är inte jättestor chans att du kan få barn.
Nej.
Och sen så helt plötsligt så blir min fru gravid och vi får barn.
Aha.
Och då helt plötsligt så håller man på att ha ihjäl det som man
som
liksom inte är tekniskt möjligt. Liksom. Och då blir det är en riktig jävla käftsmäll. Och det absolut värsta, det är ju faktiskt när jag har berättat det här för henne.
Aha.
Och få säga det liksom till sin dotter. Alltså, du vet att när du var liten så höll jag på att ha ihjäl dig.
Mm.
Ja, det är ju... Ja, det är...
Men
tungt,
det gjorde
liksom.
Du inte. Det gjorde du inte.
Nej, jag gjorde inte det.
Nej.
Men bara liksom att veta att alltså, det här ligger ju hela tiden.
Mm. Fast det stora där är ju också att du har valt att berätta det för henne. Det är ju, om man ser dig som en person som utvecklade ett beroende, så är ju det att säkerställa att inte ta återfall. Att faktiskt ha berättat hur långt det faktiskt gick.
Ja.
Det är ju ett sätt att se till att du inte... Alltså för mig då som har liksom tillfrisknat, så är det där ett agerande i tillfrisknande.
Ja.
Att berätta det. För det
att
betyder,
man målar in sig
för det,
själv.
För när du sa så här, för nu hände inte det. Så ska vi inte tänka, vi som
nej.
Har det här. För då förmildrar vi och tänker, fast det gick ju bra. Så det där är helt tvärtom.
Ja,
tvärtom.
Ja.
Det är verkligen, han får aldrig glömma
nej.
Det.
Nej,
det precis. Får han aldrig glömma och han ska vara jävligt tacksam. Det ska vi inte förmildra på något sätt.
Nej.
För det är det som gör att det som, för den delen i hans hjärna, din hjärna Christian, som har varit beroende, den gillar det tillståndet. Så den skulle kunna säga att så här, ja, fast det hände ju inte. Och vem vet, så himla farligt var det inte. Och det var ändå doktorn som hade
skrivit. Ja, jag ska vara tyst.
Nej,
alltså, grejen var ju att jag hade ju ett beroende innan, men då drack jag ju sprit. Liksom.
Ja, precis. Jag kände att du var lite knarkig. Det här är jag visste det. Jag kände det. Det här var fan inte bara doktorn.
Nej. Men då behövde man ju inte betala för det.
Nej, och plus att det var lagligt också.
Ja, det var lagligt. Och det, jag menar, det är ju synd om mig att...
Ja, gud ja. Och vem kan inte hålla med?
Precis.
Kristina hade köpt det direkt. Jag förstår att du behöver morfin, stackare bröt ryggen. För du är god och snäll och vanlig. Jag hade bara, yeah, right.
Jag är lite naiv och Maja är liksom lite street smart. Det är hon går runt på gatan. Vi har ju pratat om att vi har två olika kompisar.
Ja.
En av mina kompisar låste in en pensionär på bankvalvet i Handelsbanken. Och dina kompisar...
Låste in sig själva för att råna det på morgonen.
Så vi kommer från lite olika ställen om man säger så.
Precis.
Men alltså, är du färdig med knarket?
Nej, det är jag faktiskt inte.
Nej, okay,
för fortsätt. Att jag är lite nyfiken här. För då hade du liksom alkoholen...
Ja.
Var innan, vilket
precis.
Ju du var så pass ung fortfarande så det var hanterbart och så var du äventyrskille så att det liksom det funkar ju ganska länge.
Funkar.
Det gjorde ju också att den delen i dig som gillade det här tyckte ju att, för många tycker ju att det är lite obehagligt med morfin, men det tyckte ju inte du.
Nej,
du tyckte
det
kalas.
Ja, det var ju förstås, skönt som fan.
Exakt, jag förstår.
Ja.
En till då fråga. Din fru, ställde hon aldrig ett sånt ultimatum kring liksom morfinet?
Nej, utan det kom liksom... Hon jobbade. Alltså, kris i familjen, kaos i familjen. Så ultimatumet kom inte.
Nej.
Jag fattade egentligen inte hur jävla... Jag satt hos min kurator en gång och så sa jag, du vet de där andra jävla knarkarna.
Ja.
sa jag.
Ja.
Innan jag alltså, jag var ju precis lika illa själv. Liksom.
Ja.
Men det ville jag ju inte inse.
Nej.
Jag fattade inte hur illa det var förrän vi flyttade ifrån ett boende till ett annat. Och när vi lyfter i bokhyllan, alltså ramlar ut piller överallt.
Oh, Gud,
därför att jag ville ju inte att om Marie tar mina tabletter
så
finns det en backup. Och sen så är man ju rätt smart, så man gömmer dem ju på skitsmarta ställen.
Så man glömmer bort själv.
Så de ramlade ut ur bokhyllan?
Ur bokhyllan och så här, toalettskåp, skafferiet.
Det här är som min historia. Jag har också... Nej men gud, titta! Vi hade ju 2 hekto i bokhyllan. Ja, det är sant. Herregud.
Det är tur att jag är här så vi får styra upp i det här avsnittet på rätt
kött. Men det är lite intressant ändå. Jag tror ju att du var väldigt duktig på att dölja det. Och att det också fanns en anledning till det som gjorde att hon inte liksom förstod riktigt hur illa det var. Och trodde också det är medicinen och det är liksom... Ja.
Eller vad, får jag bara ställa en fråga där? Alltså just att gå bredvid där skulle jag kunna tänka mig, om jag bara går till mig själv, att man inte vill störa. Alltså att man, okej, det fungerar, det är inte bra, det fungerar, men jag låter det vara. Alltså att man ser genom fingrarna. Gjorde hon det? Eller var hon bara inte medveten?
Nej, alltså jag skulle säga så, alltså... När jag har ont, då ligger jag alltså chippar efter andan i sängen, alltså när jag får de här krampattackerna. Och det vill man ju inte se någon.
Nej, precis.
Och då, jag menar, kan du äta medicin så att du slipper det här?
Exakt.
Så hade jag sagt okej.
Då säger man ju liksom okej, men sen så vet man ju inte om man petar i sig 1 eller 15.
Nej, precis.
Så jag menar, tar du dagsransonen till frukost, då ligger du liksom...
Risigt till.
Ja.
Okej, så då förstod du... Vändningen kom när du insåg så här, vem har jag blivit? Jag har blivit en person som är beredd att offra min dotters liv för att få bli inte bara fri från smärta utan också lite flummig i huvudet.
Precis.
För det är det som är skillnaden där med de här extra tabletterna, är ju det som tjoffar
som
i huvudet.
Tjoffar i huvudet, ja.
Och då till att så här, okej, jag trappar ur, jag tänder av. Hur, och läste du på då, förstod att det som blir ett... Nej, hur visste du... Nej, okej. Men hur kom du in på att träningen var lösningen?
Jo, men det var ju så här att för att fylla det här liksom tomrummet som knarket ändå liksom fyllde, så var jag ju tvungen att börja liksom göra någonting. Och då tänkte, alltså hade jag läst på lite grann just om träning. Mm. Vad kan det ge för någonting? Och då var det så här, ja, men det kan ge smärtlindring.
Mm.
Och då började jag cykla. Så första gången orkade jag cykla 800 meter.
Mm. Hur cyklar man när man inte
med
kan...
Med armarna.
Ja, precis. Du får förklara så vi förstår.
Men så här, 3-hjulig cykel och sen ett hjul framåt.
800 meter.
800 meter som var helt slut.
Mm.
Och sen efter den där sommaren som jag bestämde mig, då, ja men 1,2 mil tror jag cyklade då liksom som max. Jo.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men din smärta har ju du förklarat för mig. Kan du beskriva den?
Men om du tänker så här att du har en 1000 nålar på armen.
Ja.
Men du har det liksom att det kommer en jätte och lyfter upp dig och så gör man 1000 nålar på hela liksom kroppen.
Ja.
För mig så är det liksom låren, rumpan, fötterna, ryggen som jag har så. Och jag har ju krampattacker stort sett 24 timmar om dygnet, mer eller mindre.
Mm.
Så det handlar liksom om att lära sig att trycka undan det här lite så att man kan andas.
Och det gör du med träningen?
Det gör jag med träningen.
Och sen då, om du tänker det här med när den här boken, för att den är ju då, du beskriver du väldigt fint i den här boken. Och du, för det första så har du skrivit boken med stor text och luft mellan raderna. Varför det?
Jo, därför att när du har ont så kan du inte läsa.
Nej.
Utan då blir det så här att ja, men, man måste plocka ner texten så att du faktiskt kan läsa den.
Mm.
För att är du liksom helt, hjärnan funkar inte riktigt. Då måste man liksom plocka ner det på så att man faktiskt kan läsa.
Mm.
Och då blir det så, lättläst text för att det ska underlätta.
Mm. Och då sitter du, det handlar ju lite grann om att du sitter på den här smärtkliniken.
Jag sitter i ett väntrum, ja.
Mm. Kan du inte berätta?
Åh, var ska vi börja där?
Ja, men ja. Säg, du kommer in i väntrummet ja, men, där, alltså, du rullar in där.
Ja, men vi sitter i ett väntrum och sen så...
Varför är du där?
Av, jag kommer inte riktigt ihåg om jag hade gjort illa mig eller något sånt där.
Nej.
Och sen det här med men hur man plockar ihop olika personligheter.
Mm.
Att man egentligen liksom, ja, men jag har ont, men det finns även folk som har ont av andra anledningar. För att ofta så är man är ju så jävla ego så man ser ju sig själv liksom att ja, men jag har ont i mina nervsmärtor liksom. Men det finns ju andra människor som har samma nervsmärtor. Och då liksom plocka ihop de här för att det är ju liksom samma problematik som vi har, men vi löser saker och ting på olika sätt. Ofta så gör man ju liksom så här mycket, man gör hur mycket saker som helst för att bli av med sin smärta.
Mm.
Men det är liksom lättare att rita in det så att en person gör på ett sätt liksom.
Mm.
Så att bara det här med att få till sin, hitta sin egen grej för att bli så smärtfri som det går.
Mm.
För har man fått sån här neuropatisk smärta, då försvinner det inte.
Men den är där för alltid?
Den är där för alltid.
Ja. Men du, varför skrev du boken?
Alltså, ja, men också det här väntrummet där du
var. Ja, väntrummet. Mm. Vilka var det som liksom, vad mötte du? För du har ju beskrivit det i boken, du får berätta.
Ja, men, alltså, man möter ju jättemycket olika människor. Får man ett funktionshinder, man hamnar i rullstol, så är det ju rätt mycket turer till och från sjukhuset. Liksom. Mm. Så man sitter i jäkligt mycket väntrum.
Mm.
Det är alltid från urinvägsinfektioner till brutna ben och sådär.
Mm.
Och då, när man börjar prata med människor och inser liksom, ja men människor är ju rätt intressanta.
Mm.
Det spelar ingen roll vad det är för människor liksom, så är det rätt intressant. Och vi kanske har samma, liksom gemensamma, kan man prata om saker så kan vi faktiskt hjälpa varandra att komma vidare. För jag tror ju väldigt mycket på samtal för att komma vidare. Ibland så behövs det inte någon professionell, ibland behöver man kräkas ur sig och sen blir det bra liksom.
Ja.
Och då i ett väntrum där man inte känner någon så spelar det faktiskt ingen roll om jag kommer ju aldrig att träffa den här Nisse eller Stina eller vad de nu heter för någonting, något mer. Utan då går man vidare liksom.
Så du började liksom så här, ja, vem snacka. Är du? Vad gör du? Ja, jag är förbannad eller jag har ont.
Precis.
Eller jag är sur. Eller, ja. Du vet så. Ja. Så det blev liksom så här, en ny kompis som jag bara träffar en gång.
Ja. Precis. Och därifrån är det liksom.
Ja, men vad var det för folk du träffade där då?
Ja, men,
du har ju beskrivit dem i boken, du vet de här som är...
Folk i folköl och...
Ja.
Ja, han heter inte så i boken.
Nej,
jag tror alltså, inte att det stod så.
Nej, men
han löste ju sitt problem genom att dricka folköl. Han hade ont.
Mm.
Fibromyalgi är också en sak som tas upp. Och sen mig som ryggmärgsskadad.
Ja. Och sen är det någon som löser det på ett sätt och en som löser det på ett sätt. Och en som också går runt och gnäller och klagar hela tiden.
Precis, folk i folköl.
Ah, folk och folköl, precis.
Ja.
Och det är så jobbigt allting.
Ja, men livet är liksom piss och alltihopa.
Ah.
Och så är ju livet ibland. Det är ju ett helvete med jämna mellanrum liksom. Men sen så, när du faktiskt ser att det finns en massa bra värden i ditt liv, så kanske det blir lättare. Och faktiskt göra någonting positivt utav det.
Mm.
Men är man jävligt bitter, då blir man ju det.
Mm.
Och man liksom drar ner hela sin omgivning. Då behöver man ju en spark i sidan. För att man fattar ju inte själv att man är bitter.
Nej. Alltså, det är ju så när man är i den här liksom självömkan som blir helt liksom bara cementerad och bitterheten. då fattar man, alltså då tror man ju att det är synd om en på riktigt. Ja. Man förstår ju liksom inte att jag är i en offerroll nu och att alla andra har sitt. Det kan man ju inte se där, så man märker ju inte hur illa det är.
Nej, precis. Ja. Vad var det han, om du tänker, vad hade han för problem?
Folke, ja. Han hade tennisarmbåge.
Tennisarmbåge. Ja. Så jämfört då kan man känna så här, kände du aldrig då om det var så att du ska fan hålla käften?
Men ibland gör man väl det, men oftast inte. Alltså, varje människa har ju sitt eget bagage. Ja. Mm. Och när man börjar tävla i allting, alltså framförallt i känslor och smärtor och sådär, då här är det ju helt jävla tokigt.
Ja.
För att, ja, men, vem är det som säger att jag har ondare än någon annan? Mm. Det är ju liksom upp till mig. Mm. Om jag är sängliggande i 3 dagar för att jag har min smärta, ja, men vadå, ska jag tävla med dig då som har någon annan form av smärta? Mm. Då blir det ju jättetokigt.
Visst är han bra?
Ja,
han är underbar.
Ja. Ja.
Och då, jag menar, helt plötsligt så har du skapat en jättekonstig världsbild, eller vad man ska säga. Ja, men jag är mycket ondare än dig.
Mm.
Ja, men alltså, smärta är ju någonting, vi kan inte mäta det riktigt. Mm. Så vad ska vi liksom jämföra med vad som är ont? Ja, men okej, du hade 10 dagar i sängen. Ja, men de som har migrän då?
Mm.
Alltså,
nej, det går inte.
Nej.
Du förstår, det frågan var ju mer retorisk.
Precis, det blir pajkastning liksom.
Ja, och sen också sådär att det finns ju de som utifrån sett kan ha haft mycket, mycket mindre smärta, men inte alls samma mentala kapacitet som du har. Och inte heller samma, liksom, när du har bestämt dig. Alltså, det är få förunnat att bestämma sig och åka hem sen och tända av. Alltså, beslutet kanske kommer, sen att hålla i det och fullfölja det. Det är inte en jättestor andel människor som skulle klara det. Det är en otrolig envishet, beslutsamhet, inre styrka, mindset. Det är otroligt mycket saker som behöver vara. Så att alla klarar ju inte samma sak. Men lite så här som du sa, att även om man inte klarar, så det är så bra titel, så här, ingen vill dricka kaffe med någon som är bitter, för bitterheten i sig, alltså det är ingen tävling och man ska inte tävla, men bitterheten gör ju att man blir ensam.
Ja.
Och den förstärker ju också känslan, så att du gör ju det du fokuserar på blir det ju mera utav.
Ja, ja.
Om
precis.
Man tänker. Men sen när du då kommer på att du ska skriva den här boken. Har du börjat träna nu då? Eller så, om vi tänker rent kronologiskt.
Alltså, ja.
För att grej, det var jag tyckte var så roligt när du berättade för någon av gångerna när vi pratades vid eller om vi har mejlat eller någonting, att du tränade, rätta mig om jag har fel, men du tränade ju så mycket så att du blev bättre än vad du hade tänkt att du skulle bli.
Ja, ja. Alltså,
ja.
Det här.
Jag tycker det är så roligt. Jag är fan, han säger det i sina föreläsningar. Ja. Jag är fan ingen idrottsman.
Nej, jag
men
är...
tydligen så.
Ja. Precis. Ja. Alltså mitt mål har ju aldrig varit att spela i ett landslag.
Nej.
Mitt mål har liksom varit att ja, men jag ska vara så smärtfri som jag kan vara. Ja. Och sen så har det liksom tagit mig till VM, till Paralympic, till SM. Alltså jag har gjort en massa såna här saker. Men det har ju aldrig varit liksom det viktiga.
Nej.
För mig så, ja men, medaljerna som jag har vunnit, de har mina barn och leker skatt med som pirater liksom. Ja. För att jag bryr mig inte om det, utan jag vill liksom, jag vill ha ett så bra liv som möjligt.
Mm.
Om jag kan få det genom att träna. Och sen så, jag menar, lyckas jag och vara med och spela ett Paralympic eller spela ett VM, det är ju skithäftigt.
Mm.
Men det har ju aldrig varit målet.
Nej.
Men däremot så blir ju det målet när man väl sätter upp, för att jag måste ju ha någonting att kämpa emot.
Mm.
Och då blev det ju liksom, ja, men jag ska göra ett Paralympic och det så fort som möjligt liksom.
Och då hade du bestämt att du skulle göra ett Paralympic innan du hade bestämt inom vilken sport, eller?
Nej, utan jag... Nej.
Nej. Hur blev det hockey?
Någon gräns.
Ja, precis. Någon gräns.
Varför blev det inte cykling?
Varför det inte blev cykling?
Ja.
Därför att jag är 1,95 lång och väger ungefär 30 kilo mer än alla andra som cyklar.
Ja, nej, det verkar dumt.
Ja, det är jättedumt. Ja. Framförallt eftersom, jag vet inte.
Det är lite tävling i det i alla fall.
Ja, men när det blir cykel, jag vet inte, men har ni cyklat någon gång så vet ni att det är alltid mer uppför än utför.
Ja, det är det. Ja. Det är alltid flera uppförsbackar.
Precis. Och då uppförsbackarna 30 kilo till, det blir jättejobbigt liksom.
Mm. Mm. Det här, vi hade ju ett avsnitt förra veckan där vi pratade om Mia ska ju springa maraton nästa år.
Mm.
Och då pratade vi just om hur, alltså vi pratade just om vad som motiverar oss. Och det är det som du, när du säger det här, att motivationen var ju inte att komma med i Paralympics. Man kan tänka att vem som helst kanske skulle tycka wow, vad häftigt. Men din var den här ännu större, starkare drivkraften att jag vill hålla min smärta i schack.
Ja. Precis.
Och på köpet så fick du lov att åka till OS liksom.
Ja.
Ja. Det smällar man får ta.
Det smällar man får ta, ja.
Men för det blev ju då, om man säger just den här frågan, varför inte cykling? Men var det självklart att det skulle bli en lagidrott?
Alltså det var så här att när jag låg på sjukhuset så började jag titta på någonting kanske man ska göra.
Mm.
Och så tänkte jag så här, ja men hockey. Jag spelade hockey när jag var barn.
Mm.
Och så började jag titta på det. Och sen så insåg jag att de som höll på där, de var ju skitgamla. Så att där borde man ju kunna ta en plats i landslaget.
Mm. Du ligger på sjukhuset
det fanns redan där. Ja.
Men sen så blev det en massa omvägar liksom för att komma till hockeyn. Mm. Dels så fanns det ingen uppe hos mig, så att jag har ju liksom sett och pendlat till olika ställen för att kunna spela hockey.
Mm.
Jag spelade innebandy först i 5 säsonger eller något sånt där. Och sen blev det hockey.
Mm. Och då sitter man, det som du har visat, du spänner fast dig på en kälk, det är kälkhockey eller vad det heter.
Precis, kälkhockey. Och så har man 2 stycken klubbor i handen med vassa piggar längst ner.
Ja, så man har ihjäl
med motspelarna.
Ja.
Inte med spelarna,
nej,
de håller vi.
Ja. Men hur blev det en bok utav det här då? För sen är det inte bara boken, han har ju... och kan inte vi få lägga ut det på våran Facebook-sida sen? För du har ju också gjort kaffekoppar.
Ja.
Eller så här, du vet, to-go-kaffekoppar. Som det står, ingen vill dricka kaffe med någon som är bitter på. Jag tycker den är rätt ball.
Ja.
Det kan vi lägga ut på våran Facebook-sida, vad man
precis
kan köpa dem.
Ja.
Men hur kom det sig att det blev en bok?
Ja, men det var så här att jag var på en bokrelease. Och så säger han så här, hur många är det som har velat skrivit en bok? Och nästan alla räcker upp handen. Jag hade inte velat gjort det. Och då... Då började tanken att man kanske ska skriva en bok.
Ja. Tro fan det.
Ja, precis. Då liksom triggade den här tävlingsgrejen igång.
Mm.
Och sen tog det ju ett tag innan jag väl skrev. För att ja, men startsträckan är jäkligt lång ibland.
Mm.
Och då helt plötsligt så, ja men nu tog jag tjänstledigt från jobbet. Och sen så låste jag in mig. Och så skrev jag i 3 veckor.
Ja.
Och det var fan det sämsta jag har läst någon gång. Var det?
Inte så här, det sämsta jag har skrivit, utan det sämsta jag har läst.
Ja, precis.
Vem fan har skrivit
det? Ja, precis.
Ja. Precis. Ja, men det var ju det första jag skrivit, så det vet man inte.
Ja. Mm, mm.
Och sen så har jag fått hjälp med redigeringen.
Så men alltså, liksom... då sitter du där ändå med smärtan och så. Det kan du också, hur lätt var det att skriva under
tiden? Det var
tiden?
Ju inte så lätt. Alltså, det här gjorde jag under, jag tror att det var maj månad. Det är ganska precis 3 år sedan jag... skrev.
Mm.
Och då så hade jag liksom så här sjukt inrutade dagar, gå upp den här tiden, cykla innan, och sen så kunde jag skriva efteråt och sen laga lunch och sen cykla och sen skriva lite och sen så liksom
Du sa jobbet.
Ja.
Vad är det?
Ja, nu så jobbar jag ju med föreläsningar av den här appen.
Men då
satt jag på kontor.
Mm, och gjorde?
Systemansvar.
Mm.
Hade jag.
Mm.
Och prislisteansvar.
Mm. Var det kul?
Nej.
Nej, det lät inte.
Nej.
Det är verkligen
jag
inte jag liksom.
Precis.
Äventyrare så prislisteansvar. Ja, men... det är bara, vänta.
Ja, men liksom Excel-listor hela dagarna. Det är inte riktigt min grej liksom.
Har du 2 barn?
Jag har 2 barn idag.
2 döttrar?
En pojke och en flicka.
En pojke och en flicka.
Ja.
Och... Var, liksom, de har ju aldrig varit med om något annat än en pappa som liksom, sitter i rullstol. Så det är liksom inget konstigt för dem.
Skördar OS-medaljer.
Ja, men precis. Och skördar OS-medaljer. Alltså så här. Så att jag tänker att det inte är så stor sak. Men vad vill du... Vad är det viktigaste att de får med sig? Förstår du? Liksom, vad känner du att du vill ge dem som kanske är en livslärdom som du har fått? Förstår du min fråga?
Inte riktigt. Alltså, tänker du så här, ja, men praktiskt, känslomässigt?
Känslomässigt tänker jag.
Känslomässigt.
Eller värderingsmässigt tror jag att jag tänker.
Alltså,
vad ska det bli för folk av dem liksom?
Så jag tänker att de ska bli kärleksfulla människor som faktiskt accepterar alla för dem de är.
Mm.
Och som inte någon sätter sig på.
Mm.
Det är det jag tänker. Men framförallt att man liksom är ödmjuk och kärleksfull. Det är det absolut viktigaste tycker jag.
Vill du att de ska hålla på med idrott?
Det får de göra som de vill.
Mm. Uppmuntrar du det?
Ja, de både rider och spelar hockey.
Mm.
Så att det de vill göra.
Mm.
Jag tror att det är ganska viktigt att man rör sig framför allt. Att man får in det. Men om man är ute och spelar fotboll eller jag har gym hemma inne. Mm. om de är där och hänger som apor i stegarna i taket och springer på löpbandet och sådär, så är det minst lika mycket idrott. Man behöver inte hålla på med organiserad idrott. Utan det viktigaste är ju att man lär sig att röra sig och att man har kul när man rör sig.
Du har ju berättat, du skrev till mig på någonstans att du har tagit din första ridlektion.
Ja.
Hur var det?
Ja, det var ju skitläskigt. Man ska ju aldrig säga så här, ja men jag törs inte det här.
Nej.
För att det, alltså på något sätt så triggar det igång mig. Och om hela familjen utom jag går och rider, så är det väl klart att jag också ska prova.
Mm. Mm.
Så jag var och provade att rida och det var skumpigt kan vi säga.
Ja, det är skumpigt.
Ja,
hade du ont i rumpan?
Nej, jag har ju ingen känsel där, så jag är skitglad för det.
Jag tar glätt i.
Ja, men däremot så var jag osäker på om jag överhuvudtaget skulle sitta kvar på hästen.
Ja.
Men den kom ju upp i sån här trav och grejer.
Du gjorde det?
Ja.
Det är bra jobbat.
Ja, och sen så tänkte jag så här, jag undrar, nu har ju liksom hjärnan gått igång, kan man hoppa?
Ja, precis. Ja. Det är intressant med det där är ju din personlighet liksom. Mm, att du, liksom, kreativiteten, alltså driven och uppfinnings... Okej, så här. Man kanske kan ta det ett snäpp till.
Kanske kan hoppa.
Ja, man kanske kan hoppa. Och när du föreläser, vad vill du att... Vi som lyssnar på dig, vad vill du ge oss?
Jag vill att ni ska gå där, alltså man ska gå därifrån och känna sig stärkt.
Mm.
Att man liksom ska komma därifrån och tänka så här att ja men fan, om han i rullstol kan, då kan jag också.
Mm.
Kan vi liksom vända vårt liv? För att många gånger så sitter det ju uppe i huvudet. Alltså vi kan tänka en förändring, men vi måste också göra förändring.
Mm.
Och när vi då har tänkt förändring så har vi liksom tagit första steget.
Mm.
Och sen så måste man börja göra förändring.
Mm.
Och det handlar om kanske, tänker jag, små förändringar. Inte såna här världsomvälvande att ja, men nu så ska vi göra, nu ska vi förändra världen. Liksom. Mm. Det funkar inte. Utan man måste börja i det lilla.
Mm.
För när vi tillåter oss själva att lyckas, då mår vi ju så jävla mycket bättre.
Mm.
Men många gånger så är det faktiskt vi själva som gör att vi faktiskt inte lyckas. Vi sätter mentala käppar i hjulet hela tiden.
Mm.
Och då får man kanske tänka lite så här, ja men... Hur kan vi utveckla det här?
Varför tror du att vi gör det? Är det rädsla eller?
Jag tror att vi gör det därför att ibland så är det kanske jante som klappar den på axeln. Ibland är det rädsla. Kanske rädslan både för att lyckas och misslyckas. Mm. Vilket är så här lite problematiskt.
Mm.
Men så blir det liksom.
Mm.
För att om vi lyckas med någonting, ja, men då får man ju vara stolt och glad över det. Och då kanske jag inte vågar visa det.
Mm.
Och misslyckas vi, ja men då är det liksom personligt misslyckande, då försöker vi inte igen många gånger.
Mm. Ja, och nu, gud, nu blev jag helt självupptagen. Gud, så tröttsam.
Vad tänkte du på?
Nej, men nu tänkte jag på mitt maraton.
Ja, det som är så bra.
Ja, men alltså, så. För, och då kände jag ju, för ingen av de där hindren är ju det som är mitt hinder. Men de där hindren är ju jättevanliga. Och då kände jag att just nu att jag bara, gud, jag hade velat haft ett vanligt hinder.
Ja.
Nej, men eller så här. Jag har ju inga problem att komma sist. Jag har inga problem att ge upp. Jag har inga problem liksom att så här, säga att det gick inte. Och det är det som är min stora grej. Att så här... Jag har så jävla lätt att säga, nej, fasigen, det var en, jag bestämde ett maraton, det blev inget. Alltså så här, det där är,
men jag är nöjd,
och jag är nöjd ändå, för jag tycker att jag är helt härlig, så det duger väl. Så jag har liksom inte den här ångesten, eller jag måste nu bevisa och så. Så att jag känner liksom att jag, mina hinder är just det här att, och det tror jag är någon sån här överlevnadsgrej, att jag så här, vill må bra, vill, och det är långt att springa 4,2 mil.
Ja, men mår man bra efter man har sprungit 4,2 mil då?
Om man är förberedd.
Om man är förberedd, ja. Precis.
Precis. Mm.
Men om du bara kommer dit och ställer dig på mållinjen, då är det klart att...
Nej, men det gör jag ju inte. Nej. Jag ska ju träna hela vägen dit. Jag har precis nu tagit ett beslut och outat att jag ska göra det. Och det som blev anledningen var att jag såg en 91-årig gubbe liksom, som skulle springa sitt tionde maraton.
Ja.
Och han... Vad så det att, ja, jag tänker kanske att, apropå så långt ifrån bitter man kan komma, han bara, men jag tänker kanske att så här, för oss över 80 så kanske de skulle ha lite extra lång tid, för att de hinner liksom inte runt, du vet. Man bara känner så här, gud, den där 80-90-åringen vill man ju vara.
Uh-huh.
Ja. Så, nej, men jag ska bara liksom bestämma mig, eller jag har bestämt mig, jag ska göra det, jag ska liksom intala mig att det
ge henne tre Christian-råd inför maraton.
Jag har ju aldrig sprungit ett maraton.
Nej, men du har men ju du spelat har... kälkhockey från Japan och vunnit OS-medaljer.
Nej, inga medaljer i OS.
Nej. Men
någon VM.
VM, förlåt.
Ja, har vi någon VM-medaljer.
Mm. Men nu när du tänker att... Ja, men sådär.
Att hon helst ligger hemma och njuter och tittar på Netflix och äter godis.
Och springer 3 gånger i veckan, typ 5 kilometer och that's it. Och så kastar jag ju med något litet milslopp då och då. Ja. Men nu så är det dags att ta det till nästa nivå.
Ja, men jag tänker ju så här att man ska göra saker som... Man ska hitta den här glädjen i det man håller på med.
Mm.
Och om det är 5 kilometer, men kan man öka upp så att man springer 5,5? Alltså bara öka lite varje gång.
Mm.
Då är man ju snart uppe i milen per spring.
Exakt, jag vet.
Ja.
Det är så, jag menar, så...
Men det är sällan du får råd här.
Ja, men det är fint för det är inspirerande. Ja.
Och sen så tror jag att du ska kanske ta med dig någon... Som du tycker är kul.
Ja, det har jag gjort.
Inte
jag har 4. Nej, inte Kristina. Nej, jag har 4 andra.
Ja, precis. Alltså, så att det blir så här, men det blir en happening.
Mm.
För att så är ju, jag sitter ju hemma i min pain cave liksom och tränar. Det är helt hjärndött.
Oh, gud, nej, det går
det
inte.
Går ju
jag
inte.
Måste ju ha kompisar.
Man måste ju ha kompisar. Ja. Och jag menar, ju fler kompisar man har, desto större chans är ju faktiskt att träningen blir av.
Jag kommer ju göra så nu. Istället för att träffas på liksom fika eller lunch så kommer jag träffas och träna ihop med mina kompisar.
Ja.
Ja.
Mm. Gud, vilket tråkigt liv jag har framför mig det kommande året.
Nej, men du har ju börjat träna du med, så vi kan väl stå bredvid varandra på löpandet. Du kan få vinna, för jag behöver
Nej, jag vill inte springa med någon.
Nej.
Du, säger, att, du säger att du själv, du kallar det för din, inte man cave, utan pain cave.
Oh.
Mm.
Men alltså, du är själv där.
Har jag är själv där.
Men vad gör, du säger själv att det är hopplöst.
Ja, men alltså, så här är det ju att om jag ska träna, jag hade sån här gymkort en gång i tiden.
Ja.
Och så kommer man dit och så börjar folk att ställa frågor.
Ja,
och då måste man ju svara på frågorna.
Ja.
Och helt plötsligt så hade det ju gått liksom... Ja, men jag skulle träna 1 timme, det hade gått 1,5 timme. Jag har fortfarande inte fått träna.
Mm.
För att min mamma har sagt att man ska liksom vara snäll och artig mot människor. och då blev det ju liksom inget bra.
Nej, såklart.
Så därför så byggde jag hemma.
Mm. Mm.
Så att det är ju liksom mycket träning med mig själv.
Mm.
Och titta på film.
Ja, precis. Mm. Titta på film. Ja. Ja. Tredje rådet till Mia då?
Oj.
Bara gör det.
Ja, precis. Mm. Och inte hitta ursäkter.
Nej, jag vet. Men då ska du veta att eftersom jag ju då är ganska duktig på mitt liksom, jobb och märka så är jag ju extra manipulativ. För det krävs ju en extra nivå av manipulation för att snurra upp mig själv.
Precis.
Så att jag kan ju på riktigt sådär... Få en bulle att kännas lika nyttigt som ett äpple. Och också få alla andra att vara övertygade om att det är sant. Alltså jag är riktigt vass. Jag vet ju att jag är mitt stora hinder. Men jag känner mig ganska cool. Jag tänker det nu när du berättar här. Alltså, för jag kommer göra det.
Det är
jag
klart
är
där kommer
nu.
Göra
jag är
det.
Där nu. Det är ganska kul.
Du är en maratonlöpare.
Jag kommer i alla fall springa ett maraton.
Ja, men det har vi pratat. Du är en maratonlöpare.
Ja, men alltså för mig är det... Mm. Jag kommer göra det.
Ja, jag vet. Ja. Jag vet.
Men sen är det väl så också att när man har outat saker, det är ju jävligt svårt att ta tillbaka dem då.
Jag gjorde ju så när jag började springa, eller jag fick en fråga. Kan du tänka dig att vara ambassadör för Tjejmilen? Och jag var i extremt dålig form. Och då förstod jag att det är bra om jag svarar
ja
nu. Och så ringde jag till min man och han har aldrig sett mig motionera. Vi hade ju varit gifta i ett par år. Och så sa jag att jag ska vara... Jag var ganska överviktig, jag hade gjort misslyckade IVF och mest fått missfall och ätit glass. Och så jag bara ringde och säger hej, jag ska vara ambassadör för Tjejmilen. Och du vet, han skrattar så mycket. Du vet vad, han är aldrig så här, du vet så här, han skrattar så mycket. Och sen helt plötsligt blir det så här knäpptyst. Så jag tänkte så här, nej men gud, han ramlar av stolen liksom. Och så säger han så här, fattar du vad du har gett dig in på? Och så säger han så här, det är bara 118 dagar kvar, du måste träna. Och sen sa han bara så här, 117, 116. Och sen när han sa 99, då fattar jag.
Då fattar
nu måste jag ut.
Nu måste,
nu måste jag ut. Ja.
Och du gjorde det.
Nej, men då klädde jag på mig. Och jag hade ju inte sprungit på så många år, så jag tänkte att det kan hända att jag välter. Förstår du? Jag visste inte så här, hur, alltså så här, jag kanske välter. Det kan hända. Så jag gick ner, vi bodde på Kungsholmen. Och då, där nere finns det en båtklubb. Så jag gick ner, väntade, ifall att jag skulle välta vill jag inte ha publik. Så då, så liksom gick jag in bakom. Och så kände jag så här, nu jävlar. Så bara, skutt, du vet så här. Så bara, och så, precis som du, dina de här första. Jag bestämde mig för, nu jävla tar du i tills det inte går.
Ja.
900 meter. Ja, jag hade lite längre än din cykeltur, ja, 900 meter. Sen hade jag blodsmak i munnen och hade sån träningsverk i frambenen så att jag knappt kunde gå på 6 dagar. Ja.
Jag, första gången jag sprang på riktigt, det var 1985-ish någonstans. Nej, 80-80-ish. Och då sprang jag, och då skulle jag berätta det för en kille som jag var kär i då. Jag sprang och det var så jävla jobbigt. Alltså det var på Hisingen, bodde jag i Göteborg då. Och så frågade han, men var sprang du? Jag sprang därifrån och sen så fortsätt, kör. Och så att, kom vi dit. Och han bara, det är 800 meter. Och jag trodde, alltså, jag var helt övertygad om att det var minst en halv mil. Ja. För det var så fruktansvärt jobbigt.
Det.
Men det här är också lite grann det som du sa. Att man börjar i det lilla.
Ja.
För att man ska inte tro i någonsin liksom att man ska klippa 4,2 mil eller en mil eller vad det nu är. Utan det börjar hela tiden i det lilla. Mm. Nu ska du åka hem till Hedemora.
Ja, det ska jag.
Mm. Vi är jätteglada att du kom och hängde med oss och
att få... du hade tid.
Och också så generöst, varmt och otroligt inspirerande dela med dig av din klokskap.
Tack.
Mm, verkligen.
Och vi lägger ut länken till dig.
Absolut.
Och våra... allt det där i våra sociala medier.
Aha.
Och hoppas att vi ses igen.
Det du gör
har,
vi.
Du har din app på gång.
Ja.
Den kommer du tala om för oss. Vad som händer med den.
Det ska vi göra.
Så vi får lyfta fram den.
Det.
Ja. Ja.
De här två tanterna blir du inte av.
Nej, det tror jag faktiskt inte att du blir. Nej.
Mm. Och vad heter det? Hälsa till din fru. Jag är på något sätt lite imponerad av henne också i allt det här.
Vet du, det är jag med.
Ja, för jag känner att jag... Av respekt så har jag inte pratat. Jag hade frågor om henne, men sen är hon ju inte här och kan berätta själv.
Precis.
Men du får verkligen hälsa från mig, för den resa hon har gjort bredvid är också en jävligt intressant resa.
Alltså om du tycker att jag är stark så är det så att hon är ju fan 7 gånger värre än vad jag är.
Ja,
för att annars hade hon inte varit kvar. Så är det.
Mm, så hälsa henne från oss.
Hon lyssnar kanske.
Mm, det hoppas vi. Då säger vi hej.
Hej. Och sen säger vi hej då till alla. Och så hörs vi nästa vecka.
Det gör vi.
Kanske.
Mm.
Eller jo, det gör vi.
Det gör vi.
Ja, det gör vi. Ja.
Hej, hej.
Hej, hej.
Hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.